Vi skal nu høre et foredrag af klinisk børnepsykolog Dr. Fil Kirstin Almqvist Sverige om, hvad det indebærer for børn at opleve voldshandlinger, lange ophold i asyllejre og senere udvisning. Optagelsen er fra den 27. oktober 2007 på høringen om Danmarks behandling af asylbørn.
Så jeg skal give ordet videre nu til en anden ekspert, som netop går ind, kan du sige, i det radikale børnesyn og siger, at hvis børn er selvstændige mennesker, og det er de selvstændige retssubjekter, så har de også et selvstændigt behov for at få hjælp og støtte, som vi også fik påpeget fra spørgsmålet om børn, der var udsat for overgreb, omkøbet i en asyllejr. Får de så hjælp? Det fik de altså ikke der. Kirstin er klinisk børnepsykolog, og du kommer fra Sverige, og du er knyttet til både flygtningecenter i Karlstad og til universitetet i Karlstad. Du har både haft speciale i flygtningebørns reaktioner, men du har også erfaring, og det er måske det helt centrale, erfaring i praktisk arbejde med børn, der har været udsat for traumatiske hændelser. Du har været med, når børn skal sætte ord på deres oplevelser, og du mener, at det er en samfundsopgave at give børn den støtte, de har behov for. Så det er klart, at du har et relevant spark ind i vores debat. Så velkommen til dig, Kirstin.
Jag har blivit ombedd av Novels att beskriva barns reaktioner i den här situationen. Och jag tror att jag har god möjlighet att göra det. Sen mitten av 80-talet har jag varit verksam som psykolog i klinisk praxis med traumatiserade flyktingbarn. Och som forskare, där vi har kartlagt och jag har deltagit i flertal projekt i Sverige under de olika stora flyktingvågor som har kommit. Iranierna som kom på 80-talet. Libaneserna strax innan. Vi har sedan tagit emot bosnierna, ganska stort antal, kosovoalbanerna. Och idag så är det iraker som kommer stora nummer. Under den här tiden så har man ju i Sverige gjort ett flertal vetenskapliga kartläggningar av barnens hälsa och föräldrarnas hälsa och hur de påverkar varandra. Och jag har förstått att det är ett tema som här i Danmark har förekommit i debatten där man har ifrågasatt och använt argumentationen kring barns hälsa på olika sätt. Så min ambition idag är att ge er en kort men ändå översiktlig kunskap om dels hur vet man generellt att barns hälsa påverkas av olika typer av allvarlig stress och vad specifikt gäller barn i asylprocessen. För det, när vi resonerar om detta så en del av det som gör det svårt det är ju att asylsökande barn, barn som kommer med sina föräldrar och söker asyl, de delar samma villkor, de har samma behov, de har samma förkopplingar, de har på alla sätt likartade villkor med barn överhuvudtaget. Lose avslutade och sa förut att det är allas barn. De asylsökande barnen är våra barn. Vi måste sluta och tro att det är särskilda villkor eller se det på det viset. Och därför så ska jag också börja med att prata rent generellt om hur man idag internationellt och i den vetenskapliga litteraturen i allmänhet resonerar om vad är det som påverkar barns utveckling av psykiska hälsa. Och då då kommer jag att tala om en transaktionell modell. Alltså vi vet idag att en barns hälsa eller psykiska ohälsa beror nästan till aldrig på en enskild faktor. Man kan inte säga att det beror på det eller det. Igår fick jag frågan från en journalist där som jag talade med som sa: ja, men vad är det då för symptom som de här barnen utvecklar? Och det visar ju graden av okunnighet, kan man säga. Därför att det är aldrig så överhuvudtaget, oavsett vilka barn vi pratar om, att en speciell orsak leder till ett speciellt psykiskt symptom. I så fall skulle hela barnpsykologin, barnpsykiatrin, vara en betydligt enklare affär än vad det är idag. Det är ett mycket komplicerat samspel. Och det gäller naturligtvis barn i asylprocessen, såväl som alla andra barn. Det jag nu pratar om, det är, kan man säga, gemensam vetenskaplig grund internationellt idag. Jag tror inte det är någon som ifrågasätter det. Bland de som forskar på det här området. Tiden är alltid en väldigt viktig faktor. Och man kan säga att barnets individuella egenskaper är både orsak och effekt av föräldrarnas bemötande. Det är inte så att föräldrar orsakar en reaktion hos barnet. Det är inte heller så att barnet orsakar en reaktion hos föräldrarna. Det är ett samspel där det hela tiden flödar fram och tillbaka. Någonting som är väldigt viktigt här, det är att det som händer i ett skede i ens barns liv, det är grunden att stå på för det som ska hända i nästa skede. Det är det den här bilden symboliserar. Det som man måste klara av när man är mellan 1 och 2 år, det går att ta igen när man är mellan 5 och 6 år. Men det är mycket, mycket svårare och kräver mycket mer stöd. Och om man har förlorat även där, kommer det bli allt mer omöjligt att reparera. På motsvarande sätt har man andra utvecklingsuppgifter när man är 5 eller 6 år än vad man har när man är 10 eller 15 år. Man har i varje given tid i utvecklingen en särskild uppgift. Det späda barnet är mest beroende av föräldrarna. Då handlar det om föräldrars för omsorgsförmåga. Att ge tröst, trygghet i tillvaron, förutsägbarhet, det är det absolut viktigaste. Det är basen för tillit, basen för psykisk hälsa som utvecklas då. Men väldigt snart finns det andra behov som också är väldigt viktiga. För det femåriga barnet är kamrater av mycket stor betydelse. Att inte ha möjlighet att då etablera kamratrelationer kommer att påverka möjligheten man har i framtiden att klara sig i skolan och i vuxenlivet. Barn och föräldrar lever inte i vakuum. Föräldrars omsorgsförmåga beror på vilket stöd de har i samhället. Där även där är en transaktionell relation. Och jag tror att när vi pratar om asylsökande barn så måste vi hela tiden ha med denna bild. Därför vi kan inte säga att det är samma effekt för det nyfödda barnet som det är för det 5-åriga barnet, eller för det 10-åriga barnet, eller det 15-åriga barnet. Det har väldigt stor betydelse i vilken tid som barnet kommer in i denna process. Och det har väldigt stor betydelse hur länge man blir kvar där. För det 5-åriga barnet är 5 år lika mycket som hela livet. För mig som är 50 så skulle det motsvara 50 år av livet. Därför att tidsupplevelsen är alltid proportionell med vårt eget liv. Så vi ger er en god bild. Om ni tänker 1 år i ett 5-årigt barns liv, det är som 10 år i en 50-årings liv. Det är så vi måste förstå barns behov i asylprocessen. Ett barn som väntar ett år utan kunskap om vad som ska hända motsvarar 10 år av väntan i den 50-åriges liv. Då börjar vi få en proportion på vad det åstadkommer i barnets utveckling. Föräldrar är trots allt barnens allra viktigaste och första omständighet. Och om vi tittar på internationell litteratur generellt, så de faktorer som här är uppräknade, det handlar om faktorer som vi vet har en stark koppling till negativ psykologisk utveckling och ökande risk för att utveckla psykisk ohälsa hos barn. Och då tittar vi alltså på föräldrarnas faktorer. Negativa uppväxterfarenheter, traumatiska upplevelser. Varför är detta någonting som påverkar barn? Jo, därför att en förälder som har varit med om mycket dåligt, som har varit fylld av skräck under lång tid, har svårt att förmedla trygghet till sitt barn. Och det är detta det handlar om. Förmåga att ge trygghet och tillit, som är den grund som barnet behöver stå på. Har inte föräldern den förmågan, utan är själv fylld av skräck, så förmedlas otryggheten till barnet i den grundläggande anknytningen. Det är därför vi ser att anknytningsproblematik blir så ofta en konsekvens hos traumatiserade föräldrar. Och det är det som kanske är de allra allvarligaste skadorna som vi ser hos små barn som kommer till oss där föräldrarna söker asyl. Traumatiserade föräldrar som inte orkar med sina barn, som inte klarar att möta dem. Och jag tror att vi måste ha väldigt stor respekt för svårigheten i att hantera detta. En kvinna som har varit utsatt för upprepade våldtäkter får ofta en förstörd känsla av sitt eget värde. Hon känner sig smutsig. Hon känner att hon inte har något inre emotionell värme. Hon har inte längre något att ge sina barn. En kvinna som har den föreställningen att hon inte har något att ge sina barn drar sig ofta undan. Försöker istället att skydda barnen från hennes närhet, från hennes person, som hon kan vara rädd, smutsa ner dem, smitta dem med obehaget, med sjukdomen som hon känner har klistrat sig på henne själv. Det är inte för någonting som vi bara kan bygga på axlarna och säga, här är en mamma som inte bryr sig om sitt barn. Det var illa, det måste vi se till att uppmuntra henne till. Detta är betydligt allvarligare mekanismer. Det kräver att mamman får behandling. Och det kräver också att någon annan omsorgsperson omedelbart övertar det primära ansvaret. Och här finns det nästan alltid bara en, och det är mannen. Pappan som har den möjligheten att gå in och ta ansvaret. De familjer som kommer till oss och söker asyl är oerhört sårbara i sin isolering. Och vi måste i varje pris tillvarata möjlighet hos man och hustru att täcka upp för varandra. Det är barn som inte har en mamma som klarar att ge tillit och tröst måste få det av pappa och vice versa. Arbetslöshet, långvarig sjukskrivning vet vi också är en sån riskfaktor. Avbruten skolgång, ålder i barnets födelse, dålig aktuell relation till egna föräldrarna, bristande socialt nätverk och sen föräldrars egen problematik i form av missbruk, mental ohälsa eller våldsbenägenhet i relationer. Det som är väldigt slående när man ser på den här listan av kända faktorer för psykisk ohälsa, det är att vi lätt kan räkna fram att 4 av dem är direkt relaterade till den situation som våra asylsökande föräldrar har. Man kommer till våra länder, i Sverige som heter Danmark, och söker asyl för att man har varit utsatt för traumatiska upplevelser. För att man har lidit svåra livsomständigheter. Man går in i ett tillstånd av långvarig arbetslöshet och en isolering. Man förlorar sitt sociala nätverk och förhindras ofta av en lång asylprocess att etablera ett nytt socialt nätverk som kan ersätta det. Och vad vi också vet, det är antalet riskfaktorer snarare än någon enskild riskfaktor är det som är det allvarliga när barn utvecklar psykiska hälsa kommer i fråga. En riskfaktor innebär sällan ett allvarligt hot för barns psykiska hälsa. Men när antalet ökar, då ökar risken exponentiellt, det vill säga mångdubbelt, för att barn ska utveckla en svårare psykisk störning. Varaktigheten är dessutom så oerhört viktig. Någonting som man drabbas för av en kort tid kan man vanligtvis bemästra efteråt. Goda föräldrar med god omsorgsförmåga kan ofta återta, etablera väldigt mycket av en kortare påfrestning när det gäller barns situation. Men om det pågår under lång tid är det en helt annan sak. Vi tog emot ungefär 150 000 bosniska flyktingar i början på 90-talet. Under ett år var det i början på 1900-talet i Sverige. Många av dem hade utsatts för mycket svåra trauman. De beviljades mycket rask asyl och fick möjlighet att stanna i Sverige. Och vid en 7-årig uppföljning var det häpnadsväckande hur väl de hade etablerat sig i samhället och hur bra barnen hade ändå kommit att integreras och att deras psykiska hälsa så väl hade reparerats. För detta var en grupp som kanske var svårast utsatta med massvåldtäkter, oerhört dramatiska flyktsituationer och en mängd exponering för osedvanligt grymma upplevelser som även barn hade varit med och bevittnat. Trots detta hade man på grund av en mycket kort handläggningstid och därefter ett gott mottagande i samhället haft förmåga att reparera dessa dramatiska upplevelser. Det är en helt annan sak om man kommer att stanna i asylen i väntan på besked år ut och år in. Då fastnar man i den dramatiska erfarenheten och en allt svårare psykisk ohälsa utvecklas. Om vi ser på vad som kännetecknar asylprocessen ur ett barnperspektiv så är det till att börja med förlusten av det sociala nätverket. Jag vet inte hur många barn jag har pratat med genom åren som har sagt så här ungefär. När vi bodde hemma och inte mamma orkade eller pappa var borta eller mamma var ledsen, då gick jag till farmor eller då gick jag till moster eller då gick jag till våra grannar och så vidare. Barn har ett nätverk omkring sig redan i ung ålder där de kan få stöd. Och vi vet också ifrån longitudinella studier och epidemiologiska studier att möjlighet att någon ser, någon ger stöd när föräldrarna inte klarar är en sån avgörande faktor för om barn klarar att utvecklas till hälsa eller ej. Men de asylsökande barnen har inte detta. Det är just därför vårt samhälleliga ansvar för den här som utsatt. Vi kan inte jämställa deras situation med ett barn som inte är uppbyggt ur sin sociala miljö. Vi har ett helt annat samhälleligt ansvar för alla barn som är så isolerade som de asylsökande barnen är. De är helt beroende av bara två personer ofta, ibland bara en, deras föräldrar. Och när föräldrarna inte klarar, när deras hälsa sviktar, så saknas skyddsnätet. Det förstärkta beroendet av föräldrarna ser man också väldigt väl i barnens psykiska utveckling. När föräldrarnas hälsa får en avgörande negativ utveckling, kan vi nästan alltid avläsa det i motsvarande utveckling hos barnen. Och det är inte konstigt därför att barnen tolkar sin situation i föräldrarnas uppfattning av verkligheten. Vad har de annat att hålla sig till? Och det gäller särskilt små barn. Och detta känner vi väl till ifrån överhuvudtaget hur barn fungerar upp till 5 år ungefär. Där avläser de faran i en situation i föräldrarnas emotionella bedömning. Och det gäller naturligtvis asylsökande barn såväl som andra. Det här leder också till en förändrad mening med livet. Och vi kan se att även för äldre barn i 10-15 års ålder kommer hela deras livsfunktion att fokusera kring asylprocessen. Många barn har sagt till mig genom åren: du vet, varje morgon går jag i hallen och ser om jag har fått ett brunt kuvert. De säger att beskedet från Invandrarverket kommer i ett brunt kuvert. Och varje morgon går jag och ser om jag kommer. Så hela deras liv domineras av denna process. Och det är viktigt att vi har respekt för att här handlar det inte om var man bor. Utan här handlar det om hur barnets behov tillgodoses. Jag har förstått att här finns en diskussion om man ska bo på förläggningar, som vi kallar det i Sverige, eller om man ska bo i lägenheten. Ni vet kanske att i Sverige har vi prövat båda saker. När jag började jobba med flyktingbarn så var förläggningsboende regeln, och så såg det ut till 90-talet. Då övergav det om man fick bosätta sig var man ville istället. Vi har kunnat konstatera att detta har inte någon avgörande betydelse för barns hälsa. Det som har avgörande betydelse, det handlar om vad är det för villkor man har. Får man gå i skola? Har man tillgång till hälso- och sjukvård? Får föräldrarna möjlighet att arbeta? Finns det stöd från samhället? Vi kan aldrig frånta oss det samhälleliga stödet som dessa barn måste ha, och tillgången till det som är självklart för att ett barn ska ha en fungerande vardag. Skolgång, kamrater. Så länge föräldrar kan förmedla hopp, tröst och trygghet, kan se barnens situation i asylprocessen, då klarar sig barnen relativt väl. Men när föräldrarnas omsorgsförmåga brister, då försämras barns psykiska hälsa mycket snabbt. Och den konklusionen är inget som bara gäller asylprocessen. Vi ser samma sak vid allvarlig livshotande sjukdom. Vi ser samma sak i andra situationer där man lever under svåra livsomständigheter. Barn som söker asyl med sina föräldrar, de reagerar och fungerar precis som alla andra barn i alla andra situationer. Så länge föräldrarna kan ha hopp och tillit, så kan de ge ett visst skydd till sina barn. Men det går snabbt när de inte längre har den förmågan. Hur lång tid är det jag pratar om? Den forskning vi har, där vi har följt olika grupper som har kommit till Sverige, så ser vi att har man passerat 1 år sker en avgörande negativ utveckling. Alltså någonstans klarar föräldrar vanligtvis, om de inte är mycket svårt traumatiserade, att hålla ihop och ge hopp om en framtid under det första året. Men när man har passerat 1 år och fortfarande inte fått något besked, fortfarande inte kan ge en trygghet till sina barn, inte ett löfte om trygghet i framtiden, då händer någonting. Det är andra julen vi firar utan besked. Det är andra norros vi firar utan besked. Det är andra sommaren utan besked. Det är någonting där som händer mentalt i människor. Tiden är avgörande. Vad vi också har sett i kartläggningsstudier är att barn som utsätts för svåra trauma i hemländerna, de har ofta gott om symptom. Så de visar grav psykisk ohälsa redan vid ankomsten om man genomför kartläggningar och undersöker detta. Däremot är det relativt ovanligt att föräldrar söker hjälp direkt efter ankomsten. Det beror inte enbart på tillgång eller kunskap om att hjälp finns att söka, utan det beror på den väldigt enkla mänskliga mekanismen att man tror att nu ska allt ordna sig. Nu är vi i trygghet. Nu kommer allt att bli bra. Och då behöver man inte, tänker man, gå till någon doktor med sitt barn, trots att de visar så många svåra symptom. För man tror att det kommer att gå över av sig själv. Det är denna enkla mekanism som gör att man inte direkt larmar, vilket man sen kan komma att ställas till svars för när man ett år senare, när man har förlorat hoppet och inser att det blir inte bättre, det kommer inte att hända någonting, och man då söker hjälp för sitt barn så har blivit ännu värre och psykologen kanske inte noterar hur barnets tillstånd är, så får man höra, ja, men det här är ju någonting som inte alls hänger ihop med din berättelse, ni har ju inte beskrivit detta förut. Det är en vanlig mekanism att man inte pratar om det man skäms mest för förrän man absolut tvingas till det. Och jag tror vi måste lysa respekt för det. Jag vet inte hur många barn jag har träffat under de 20-talet år som jag både har varit kliniskt verksam och har forskat. Jag minns att jag räknade ihop det till 4-5 tusen för någon tid sedan. Det allra vanligaste som jag har mött så är det att små barn med allra svåraste skador har varit med när deras mamma har utsatts för grovt övervåld, eventuellt våldtagits. Och den situationen är ingenting man berättar enkelt om. Därför att man hoppas att man ska slippa göra detta. Inför sin man, inför en tolk, inför en främmande tjänsteman. Det är så skambelagt. Och inte minst därför att barnet var med. Det gör det extra skambelagt. Och där måste vi ha respekt för att de här berättelserna, de kan komma fram senare när man har förlorat hoppet och inte längre lever i den här önskan att nu kommer allt att ordna sig. De kartläggningar vi har gjort där vi har tittat på hela populationer som har kommit, inte gjort urval utan samtliga i en viss grupp som har anlänt vid en viss tidpunkt. De brukar visa någonstans mellan 25-50% beroende på hur, var man sätter ribban för svårigheter av barnen uppvisar så stora svårigheter att de skulle behöva barnpsykiatrisk hjälp. Och om vi talar om den lägre siffran, 25%, så brukar det vara ungefär där jag har hamnat i de stora flyktinggrupper som kommer till Sverige under de sista 20-talet åren. Och där barnen har en egen fullt utvecklad posttraumatisk stresssyndrom. Det vill säga att de inte själva kommer att läka ut, utan kommer att behöva behandlingsinsatser för att deras utveckling inte ska påverkas på ett avgörande negativt sätt i framtiden. En annan viktig erfarenhet från de studierna, det är att barn vars föräldrar är svårt traumatiserade i många fall uppvisar lika grava symptom på barnpsykiatriska störningar som de barn som själva har utsatts. Och det handlar just om vikten av föräldrars förmåga att ingjuta tillit, hopp, trygghet, vilket är basen för barnets egen psykiska utveckling. När detta saknas så påverkar det barn lika mycket som om barnet själv vore drabbat. Den forskning som finns om anknytning och utvecklingen av desorganiserad anknytning hos barn, vilket ju är en mycket bekymmersam bas för fortsatt personlighetsutveckling, är väldigt tydligt med att det finns ett starkt samband mellan föräldern är skrämd eller skrämmande, det vill säga skräcken, att vara bange, jag har förstått att det heter på danska, är den mest prövande, därför att vi då klarar inte barnet att få den grundläggande tilliten i tillvaron. Och tiden, som jag poängterade förut. De flesta som inte är psykiskt traumatiserade klarar första året i asylprocessen relativt väl. Men under år två utvecklas en negativ process som ofta accelererar allt mer. Min uppfattning är att mer än två år är irreversibelt. Om ett barn under 10 års ålder har väntat längre än två år, så har vi passerat point of no return. Det är inte längre möjligt att avvisa barnet om vi ska ta ett anständigt ansvar för detta barns fortsatta psykiska utveckling. Och det beror just på den väldigt tydliga tidsfaktorns betydelse. Alltså det handlar om att man kan inte reparera det som har utvecklats under så här lång tid för ett litet barn. Och man kan inte gå tillbaks. Ni måste ha respekt för att man återvänder aldrig till det man har lämnat. Efter två år så handlar det om att återvända till något nytt för ett barn. Det är en lika stor omställningsprocess som när man kom hit. Och det är detta som gör att det inte längre blir möjligt. Därför att det blir att övertaxera barns anpassningsförmåga. Har man hamnat i en sån situation, vilket vi i Sverige har gjort vid flera tillfällen under de här åren av verksam, så finns det egentligen bara en väg att gå. Och det är den som svenska regeringen har tagit, jag tror det är sammanlagt 3 tillfällen, det är att man utfärdar en generell amnesti för samtliga barnfamiljer som har väntat över en viss tid. Och det är så vitt jag kan se det enda sättet att ha ansvar för att man tillvaratar barns bästa. Då gäller det inte längre vilka skäl det är. Vi är borta för den tiden där det är intressant att utreda. Tiden i sig har blivit en så tung belastning för barnen så att det går inte längre att låtsas som att det inte finns. Det vi kan göra för att bromsa den negativa utvecklingen, det är ju att på alla sätt ge barn det som de behöver under asylprocessen också. En vanlig skolgång, tillgång till kamrater, en boende där mamma och pappa, far och mor har möjlighet att ta sitt föräldraansvar i vardagen genom att sörja att de får mat, att man kan göra saker tillsammans, att det finns möjlighet att gå till ett arbete och så vidare. Ju mer av detta vi ger, desto bättre klarar vi att bromsa den negativa utvecklingen under asylprocessen. John Bowlby tillhör de stora pionjärerna när det gäller utveckling av barns psykiska hälsa och förstå vad som påverkar dem. Och han sa redan på 50-talet, mycket hans forskning stammar ju ur erfarenheterna från andra världskriget. Och han sa att ett samhälle som sätter värde på sina barn måste vårda sig om deras föräldrar. Barn i asylprocessen är beroende av sina föräldrar och vi måste tillvarata föräldrarnas möjlighet att fortsätta vara sina barns stöd. Vårt samhälleliga ansvar kan vi aldrig frånsäga oss. Det får konsekvenser inte bara för den asylsökande och deras barn som det drabbar hårdast, utan för vårt samhälle. Det gör någonting med oss alla om vi inte har ansvaret. Tack.
Og jeg takker alle formiddagens bidrag videre til en meget, synes jeg, præcis beskrivelse, både af rammerne, hvad vi skal sammenligne os med, hvordan det er andre steder, hvad vi ikke gør godt nok, hvad vi kunne gøre meget bedre, og hvad vi ikke skal stoppe op, før vi har fået ændret. Så jeg synes, formiddagen har bragt os godt langt frem, og jeg ser på mange af de her spørgsmål.
Vi er her den 27. oktober 2007, og vi er til høring om asylbørnene. Og jeg ser også et par folketingsmedlemmer her. Den ene er Kamal Qureshi. Hvordan har du oplevet formiddagen?
Jamen, det er jo et intens formiddag. Jeg har desværre ikke kunnet være med hele formiddagen, fordi jeg også har en valgkamp, jeg skal tage mig af og drøne rundt og diskutere de her forskellige ting med folk. Men det er jo meget, meget kompetente mennesker, og budskabet entydigt er jo, at børn lider skade af at være for lang tid i asyllejrene og ikke må være der så lang tid, før de får lidt mere fast billede af deres fremtid. Det vil sige, at de får et hjem, og de får fast opholdstilladelse.
Ja, du hørte den sidste, den svenskeren her.
Ja, nemlig. Og hendes budskab er jo meget klart, at mere end 2 år, så begynder børn at lide permanente skader, som man ikke kan reparere. Og det er jo sådan set også de meldinger, vi fra SF's side er kommet med. Det er 2 år, så skal man begynde at sikre, at folk kan få opholdstilladelse.
Ja, det vil sige, at den her undersøgelse, den underskriftsindsamling, det gav 90.000 underskrifter, de sagde over 3 år, så skal de have asyl, så de har i hvert fald ikke krævet for mig.
Nej, det er vi faktisk meget på linje med, at hvis man kan se, at det er formålsløst at sende folk retur, som det er, eksempelvis med Irak og Afghanistan, jamen så nytter det ikke noget at blive ved med at presse familierne, så er det vigtigt at sikre, at børn har en stabil fremtid og et sted, hvor de kan hænge deres familiebilleder på en væg, og de kan lægge deres legetøj på en hylde, og ved, der bliver de altså også liggende, så længe de vil have det.